Du lyssnar på det 19:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och det blir dags att anropa Vasastan i Göteborg. Mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet. Killen som går all in på rött, ni vet. Olof, a win-win situation, Svensson. Hur är läget?
Tjena Niklas, det är bra vet du. Hur är det själv?
Jo, men det är fint. Vad har hänt?
Ja du, jag vaknade upp här i morse till tisdagens stora snackis i MLB. Det hade varit ett jättebråk i Baltimore där Manny Machado och Kansas City Royals pitcher Jordan Ventura hamnade i en riktig fistfight à la Rougned Odor. Ventura, han är ju lite småkänd för att pitcha ganska fult, och bakgrunden till det här bråket var ju att han pitchade några insides som var riktigt nära på Manny Machado i den andra inningen, och Machado, han har ju ganska kort stubin, så han svarade ju direkt med att säga några välvalda ord, och sen då i femte inningen så gav väl Ventura igen för de orden, för då slänger han en fastball rakt på Machado som blir helt galen och springer mot kullen, och vips så är fighten igång. Och ja, det gick ju så där fightmässigt. Ventura, han försökte få in första slaget, men han tok missar, och sen så får faktiskt Machado in en bra klocka på honom, men sen så är ju alla spelare inne på plan och slänger sin anti-tv-puck hög, kan man säga. Men du kanske ska förklara varför pitchen kastar inside sådär.
Ja, alltså som han gjorde i andra inningen där, menar du, det, och som Machado blev förbannad på, det vet jag inte riktigt varför han blev förbannad på, men i vanliga fall, nu vet jag ju inte Ventura om han var ute efter att redan då träffa Machado, eller om han ville bara få Machado att backa av lite från plattan. Det vill man som pitcher gärna göra, för om slagmannen står för nära hemplattan så når han väldigt lätt pitcher som är på utsidan. Och det vill man som pitcher undvika, för där vill man, efter att man har kastat en insida, en fastball till exempel, så är det ganska vanligt att man vill kasta en utsida, och ofta med en change-up, alltså ett kast, en off-speed pitch med lite lägre hastighet, är en ganska vanlig taktik.
Och det var ju precis den taktiken som Royals gick ut sen efteråt och sa att de hade, att, och med det ville de väl dra ner på dramatiken, och att det inte var något avsiktligt, utan att det var faktiskt en strategi de hade innan match, att kasta insida så han backar av lite grann, och sen så svara med en utsides pitch då, för att
Ja, det var väldigt, väldigt insida. Vad jag tycker om det, alltså båda två, både Manny Machado och Jordano Ventura, är ju hetlevrade spelare, och alltså, de ligger ju inte bakom jättemånga liksom matematikböcker om algebra och sådär. Så är det väl, alltså de har gjort jävligt dumma grejer ganska många gånger innan, det ska man väl ha klart för sig. Det finns ju väldigt många klipp, bland annat ett inte så snyggt för några år sedan då Manny Machado medvetet råkar tappa slagträtt mitt i en sving som många tror var ämnat för att träffa pitchen då. Men det är inte så snyggt, och Ventura har ju kastat på flera än en, och han brukar ju vara väldigt duktig också på att prata jävligt mycket skit när spelarna kanske får en walk och får gå till första bas. Alltså det har hänt mer än en gång att det har blivit bråk i de situationerna, så att jag vet inte. Jag tycker mest det är patetiskt när liksom folk som inte kan boxas ändå försöker boxas. Det ser ganska larvigt ut.
Ja, det såg faktiskt väldigt fåligt ut, men vi får se vad som händer nästa gång de möts.
Jajamän. Nej, vad säger du? Ska vi dra igång det här avsnittet på riktigt?
Det gör vi. Vi kör.
Yeah. Jag skulle vilja börja prata lite om Texas-lagen. Både Texas Rangers och Houston Astros är ju lika heta som den här svenska försommaren.
Ja, det stämmer. Det har ju faktiskt börjat spetsa till sig i American League West, där Texas har pressat sig förbi ett Seattle som ja, nog överpresterade under april-maj. Och där Houston, som ju, de är till och med nere under 400 i winning percentage, börjar närma sig 500. Oh, ja, eller gjorde det i varje fall innan deras Texas derby mot Rangers, som väl avslutats i natt, va?
Mm. Jo, det där är ju Texas väldigt dominerande när de möter Houston. Men trots det så är ju trenden, precis som du säger, att Seattle Mariners, de sjunker lite i tabellen, och Houston är på väg upp. Jag börjar redan nu fundera, kan det bli ett race mellan Texas Rangers och Houston Astros, som vi nästan räknade ut här i maj?
Ja,
kan
precis.
De knapra sig närmare och närmare? Vad säger du?
Jo,
det är jäkligt kul om inte annat.
Ja, jag tycker att de har det i sig. Alltså, de har ändå en ganska bra lineup med bra folk. Och kanske att de har skakat av sig den skakiga inledningen på säsongen. De var ju katastrof. Alltså. Men ja, frågan är, för nu blir de dittryckta av Texas här, verkar det som. Att om det påverkar så att framgången liksom tappar fart.
Ja, det kanske är den här matchen som kommer nu i natt som kommer bli lite vägledande. För de har 12 raka förluster mot Texas.
Oj, ja, det är tufft alltså. Och den i förrgår eller igår var väl i extra inning. Eller var en walk-off, tror jag. Så att det kanske blir en do or die i natt för Houston den här säsongen.
Men det som är intressant i Rangers tycker jag är att det är en ung spelare som verkligen har tagit för sig här nu på senaste matcherna.
Ja, det är ju han med, som jag tror att han har ett av de mäktigaste namnen i MLB just nu, nämligen Jurickson Profar. Som han var ju tänkt som någon slags en veckas lösning när Rougned Odor avtjänade sin 7-matchers avstängning efter att ha klockat José Bautista. Och när då Profar har spelat och varit lead-off guy, så har ju Rangers varit riktigt heta och som vi sa nu leder i American League West då. Och det har gjort att man inte gärna vill flytta på honom när Odor har kommit tillbaka. Så ja, fram tills i förrgår, tror jag, så har Odor och Profar verkar dela på DH-positionen och andra baspositionen.
Vad är DH, kan du bara?
Ja, DH står för designated hitter, och det är den spelaren som slår istället för pitchen. Det är så man gör i American League då. Men det här innebär ju att man måste ju peta på en från lineupen. Och det har ju fått lite tråkiga konsekvenser för en av de tyngre, med betoning på tyngre, eftersom han har ett BMI på 38, tror jag, något sånt där. Tyngre stjärnorna i laget.
Ja, du pratar om Prince Fielder. Ja, han har ju bänkats, som sagt var. Och ja, även när han spelar så är han ju nerputtad väldigt långt i line-upen. Mycket längre ner än vad han är van vid.
Precis, han har slagit 3 homeruns den här säsongen, har ett batting average på 193, och det är ju inte värdigt en DH, framförallt inte med det kontrakt han sitter på. Jag tror att han ska få 24 miljoner dollar per säsongen inom de närmaste åren.
Ja, det är en ganska dyr bänkvärmare, eller?
Ja, även fast det är en stor bit av bänken han värver med den baksidan. Alltså.
Jo, för sig.
Ja.
Har du någon annan spaning den här veckan?
Ja, det får ju bli att Chicago Cubs fortsätter att gå som tåget under demoncoachen, får vi snart börja kalla honom, Joe Maddon. Nu i veckan här så blev de första lag till 40 wins, och det är det snabbaste sedan Seattle Mariners gjorde det 2001.
Ja, just det. Det var ju precis när de hade skeppat iväg A-Rod till Texas. Och gjorde en sån här otrolig säsong, och fick vi 116 vinster, vilket är delad första plats genom historien. Det är bara Chicago Cubs 1906 som också har 116 vinster under regular season. Men det säger ju inte allt. Man blir ju inte world champions för att man har 116 vinster under regular season.
Nej.
Man måste ju ta med sig det här in i slutspelet.
Hur gick det för Seattle den säsongen?
Ja, de åkte ju ut mot New York Yankees i ALCS, alltså semifinalen.
Ah, okay. Mm, ja, men ett annat Chicago-lag, Chicago White Sox, grannarna, de har ju också gjort något stort i veckan. De signade ju James Shields från San Diego Padres.
Är det ett litet tecken på att de börjar bli lite oroliga här, att Indians kommer bli jävligt svåra att knäcka i American League Central?
Ja, jag tror nästan det. För Cleveland har ju kommit igång jäkligt bra senaste månaden.
Men ja, James Shields i alla fall, starting pitcher, började ju sin karriär i Tampa Bay Rays. Spelade där i 6-7 år innan han blev free agent. Gick till Kansas City, spelade där i 2 år. Och sen blev han ju uppköpt av San Diego Padres när de fick lite storhetsvansinne här förra off-season och skulle ju bygga ett jättelag.
Det var ju nya general manager AJ Preller som went nuts och gjorde i princip allt för att få ett slagkraftigt lag. Men det gick ju åt skogen.
Men ja, om vi bara tittar på alltså Chicago White Sox, de får ju nu en högerhänt pitcher i sin ändå vänsterhänta dominerande starting rotation. Frågan är, hade de inte behövt att ha en slagman istället? Borde de inte liksom ha fyllt upp där istället?
Jo, det känns så, för de går väl inte jättebra slagmässigt, va?
Nej, alltså om man tittar på slugging percentage så slår de näst sämst i hela American League. Och det tar man sig ju inte till slutspel på. Men å andra sidan, alltså det som är konstigt är att när man tittar på pitchingen så är de näst bäst. I alla fall om man tittar på statistiken vad gäller earned run average, alltså de poängen man släpper som belastar pitchers, som är ett ganska bra tecken på hur pitchingen mår i ett lag.
Ja, det är ju märkligt alltså, men frågan är, för jag har läst lite varstans här att ja, tyckarna tycker ju att Chicago White Sox går ut som vinnare i den här dealen. Så att, ja, jag vet inte om de vill ha lite djup i sin rotation, men ja, San Diego, vi kan ju säga det också, San Diego får ju 2 prospects av White Sox. Det är ju starting pitcher Erik Johnson som har, ja, han har 2 startade matcher och 2 förluster. Och sen så är det Fernando Tatis Jr. som är en minor league shortstop som i och för sig har gått framåt en hel del den här säsongen, men som inte är någon game changer direkt. Så att, ja, vi får ju se. Men San Diego har ju en del picks i draften.
Just det, draften drar ju igång nu. Den drar ju igång torsdag den här veckan. Vad har vi på den? Alltså historien bakom draften, vad är det för något och hur började det?
Jo, det är ju så att ja, den hade faktiskt lite svårt att få fäste när det gäller MLB. NFL och NBA var betydligt tidigare och först ut. Och ja, till exempel New York Yankees likställde ju den här processen med kommunism. Det här var på 50-talet när varje amerikan gick och var mörkrädd för kommunister var och varannan stans. Liksom.
Yankees hade väl rätt mycket stålar där. De kunde väl bara köpa vad de ville.
Ja, precis. Det var ju därför draften uppkom. Därför att kassastarka lag som Yankees, de klev fram med plånboken och signade de bästa spelarna. Och sen så staplade de på hög i minor league. Då, och så fick de som inte hade så mycket pengar att nöja sig med de sämre spelarna. Så att därför så röstar man igenom på Winter Meetings 1964 att draften skulle införas, och det gjorde ändå året därpå i juni 1965, första draften. Och ja, processen är precis som idag att varje lag får välja spelare i en turordning, och den turordningen baseras på att du vänder upp och ner på förra årets slutställning så att säga. Så det lag som var sämst får börja välja. Och ja, precis som du sa så är det 9-11 juni som draften hålls, och det är i Sea Caucus tror jag det heter i New Jersey. Och de 3 sämsta lagen från förra året, det var ju Philadelphia, Cincinnati och Atlanta, så det är de som väljer först. Men är det några spelare man ska titta speciellt efter på draften som faktiskt sänds på MLB.com för de som är intresserade?
Jag kollade in lite av dem det snackas mest om, för jag tänkte det kunde vara kul och... Ja, det är möjligtvis så att vi kommer återkomma till några av de namnen i typ avsnitt 150 av den här podcasten. Så ja, det kan ju vara kul att redan nu stifta bekantskap med att jag har plockat 3 av de som det snackas mest om då. Och först är det Jason Groom, en 17-årig vänsterhänt pitcher som tillhör Vanderbilt.
Ja.
Och det som är lite roligt med honom är ju att han kastade en no-hitter redan 2 veckor in i sin senior-säsong.
Aha,
det var no-hitter, utan den innehöll så många som 19 strikeouts.
Oj, det är rätt bra alltså.
Så Jason Groom, han är en kille som, ja, vi får kanske se upp med.
Ja.
Tvåa på min lista är Riley Pint. Också han går i high school. Han är högerhänt pitcher som tillhör Louisiana State. Och där kan vi snacka om en kille som kastar hårt.
Asså.
Han kommer upp i 102 miles per hour.
Oj, oh, jäklar, där får Aroldis Chapman sig upp alltså.
Ja, verkligen. Kanske även Manny Machado.
Ja, just det. Stackarna, ja, får börja använda rustning snart.
Ja, trea och sist på min lista, där har vi en kille som heter Kyle Lewis.
Mm.
En outfielder från Mercer som är snabb och har bra bat speed, någonting som önskas av många klubbar.
Mm.
Och ja, en framtida centerfielder som kommer spela i Major League.
Mm.
Frågan är bara för vilket lag då. Och ja, han har ganska bra egenskap också. Han drar många walks, alltså han får gå gratis till första bas ganska ofta. Så
mm.
att, och det är en egenskap som faktiskt är väldigt viktig. Det är inte speciellt spektakulär eller sexy på något sätt.
Nej.
Men en jäkla viktig egenskap att ha faktiskt.
Ja, men så är det. Vi kommer in på det lite senare här i programmet. Men alltså, vilka spelare får man välja då egentligen i den här draften?
Ja, det finns ju några olika kriterier. Alltså först och främst så ska man bo i USA, Kanada eller i ett så kallat amerikanskt territorium, typ Puerto Rico.
Mm.
Spelare från andra länder kan inte draftas och kan skriva kontrakt med vilken klubb som helst.
Mm.
Så att, Olof, det är bara fritt fram för dig.
Yes, jag har fortfarande chansen alltså.
Jajamän. Om det inte är så, för en av urvalspunkterna är också att man aldrig har haft ett tidigare kontrakt med en major eller minor league-klubb. Hur ser det ut där för dig?
Aj då, där rökte du.
Alltså,
ja.
Ja, det tredje kriteriet är att high school players ska ha tagit examen. Men de får inte ha gått vidare och gått i college, eller börjat college.
Nej.
Utan de high school-spelarna som har tagit examen, de kan draftas. Eller så är det college-spelare som går på fyraårigt college för att draftas efter att de har gått sitt juniorår eller när de har fyllt 21 år. Så att, ja, det är lite sådär, det är de spelarna man får hugga efter
draften. Spännande.
Ja, det ska bli jäkligt kul. Ja, vi tänkte ju snacka lite om San Francisco och Oakland idag.
Mm, mäktigt.
Ja, vad tänker du på när jag säger Oakland?
Ja, det första blir nog faktiskt Moneyball. Det började som en bok av Michael Lewis och blev sen en väldigt populär film med Brad Pitt.
Ja, den blev ju till och med ganska stor i Sverige.
Mm, det var ju jäkligt roligt. Och ja, huvudpersonen i den är ju Billy Bean. Han var ju en före detta spelare som aldrig lyckades. Han var ju en scouts våta dröm, men ja, hade inte det mentala för att slå igenom i Major League, så hade en ganska kort och tråkig karriär. Men han tog sig in i Oaklands organisation och jobbade där istället, och sen så 1997 så blev han general manager och var faktiskt kvar här tills förra året, för nu är han vice president i Oakland.
Mm.
Och ja, filmen kretsar ju kring att Oakland inför säsongen 2002, för de tappade ju tre tunga spelare till big market teams då när de blev free agents. Det var Jason Giambi.
Det är han. Vana lyssnare inser att det är ju killen med guldtrosorna.
Ja, just det. Det får vi inte glömma bort.
Nej.
Oj, de beryktade guldtrosorna. Ja, sen var det Johnny Damon och Jason Isringhausen. Men ja, istället för att börja värva tungt eftersom de har en ganska skral kassa då, så börjar han och hans kollega Paul De Podesta, som ja, han heter ju Peter Brand i filmen och spelas av Jonah Hill. De började värva prisvärda spelare och fokusera på de spelare som kommer på bas mycket då. Ja, det är ju, i filmen så är det mycket snack om det här The Economics of Moneyball, och det den byggde på, det var ju att ja, spelare som kom ut på bas ofta var ju väldigt undervärderade, och de fick ju sådana spelare till vrakpriser, utan man fokuserade liksom på ja, batting average och slugging och sånt. Mm. Och sen så att man liksom, för att ta dit spelare som har drawn base percentage är ju inte bara att de hamnar på bas, utan man belastar ju inte sitt lag med en out också. Så att efter, ja, de revolutionerade baseballen i mångt och mycket, och efter den här säsongen så började fler och fler lag att använda sig av väldigt avancerad statistik för att kunna få ihop ett slagkraftigt lag. Man vet inte, visst är det en bra film?
Ja, den är jättebra. Det tycker jag absolut. Och boken är också väl värd att läsa faktiskt.
Mm.
Ja, när jag tänker på Oakland så tänker jag på World Series 1989.
Mm.
Det var ju, kallas ju också The Battle of the Bay.
Ja.
Jag har ett gammalt VHS-kassett med highlights från den här World Series. Och,
mäktigt.
Ja. Våra lyssnare som är födda på 90-talet får väl googla VHS.
Mm, exakt.
Det är det så. Ja. Nej, men det som är väldigt intressant med den här finalen är ju ett, att det var två lag från samma område, alltså The Bay Area som möttes. Det är inte speciellt vanligt. Två, innan match 3, alltså den 17 oktober, bara minuter innan matchen ska börja så skakas hela The Bay Area av en massiv jordbävning. Alltså The Loma Prieta Earthquake.
Ja.
En jordbävning på, jag tror det var 6,9 på Richterskalan.
Oj.
Och den orsakade mycket skador, både i Oakland och i San Francisco då, och på broarna där emellan. Och Giants hemmaarena då, klassiska Candlestick Park, fick sig en rejäl törn av det här då. Det var ju betongbitar som bröts loss på upper deck och strömmen slogs ut då. Ja, det gungade rejält och matchen ställdes ju självklart in då. Och uppehållet blev 10 dagar långt och match 3 spelades sen den 27 oktober och sen avslutades det hela då dagen efter när Oakland var med 4-0 i matchen.
Ja. Ja, det var ju just det här game 3 eller game 3 när jordbävningen kom, hade ju lite tur i oturen där, för att många säger att starttiden för den som var 17:35 var ett litet lucky break, för att i och med att matchen började så pass eller vid den tiden då, så hade ju många stuckit hem tidigare från jobbet för att hinna börja kolla på matchen. Eller så hade man glidit ner på någon sportbar för att kolla på matchen och dricka öl. Men för att trafiken var ju mycket mindre än vad den brukar på de motorvägar som kollapsade. Men ja, en annan liten intressant detalj med det här var ju att ABC hade ju försnack med Al Michaels. Och i det här försnacket då så var det Tim McCarver som kommenterade highlights från tidigare matchen när sändningen kraschade. Och då hör man då Al Michaels säga det. I'll tell you what, we're having an earth. Och sen så bröts det liksom.
Ja.
Så det var dramatiska scener.
Candy Maldonado with the hesitation, allowing Jose Canseco to score, and he fails to get Dave Parker at second base, so the Oakland A's take.
I'll tell you what, we're having an earth.
Kolla gärna upp det på YouTube faktiskt, för det är en ganska spännande sändning.
Mm.
Oakland vann ju det året, men ja, vad tror du? Kan det vara San Francisco nu?
Det är ju jämnt år i år och därför så har snacket gått om att det är San Franciscos år. För att de tre senaste jämna åren så har de ju faktiskt gått och vunnit World Series. Mm. 2010 vann de med 4-1 mot Texas. Och 2012 vann de med 4-0 mot Detroit. Och så nu senast 2014 vann de i en tuff 7-matcherserie mot Kansas City med 4-3. Och där Madison Bumgarner var skillnaden mellan lagen. Han blev väl MVP också.
Ja,
vi får se om de vinner. Alltså deras manager Bruce Bochy har ju märklig förmåga att sätta ihop ett bra vinnande lag. Vartannat år då, ska vi tilläggas. Men
nej, men det intressanta är ju att och varannat år, de ojämna åren, då går de ju inte ens till slutspel.
Nej, det är ju mycket märkligt alltså. Men ja,
så de är verkligen ett slutspelslag. Om de väl tar sig dit så går de gärna hela vägen.
Ja, precis. Så vi får se hur det går.
En kille som var en stor del av deras vinster 2012-2014 var ju Hunter Pence. Men som precis nu har ju blivit skadad.
Just det, det stämmer. Han drog en hamstring och kommer att operera sig, och det står att det var väl 2 månaders rehab, så att tyvärr får vi inte se honom förrän i augusti någon gång, kanske augusti-september.
Just det, då kan han ju hoppa in i massa olika tv-serier. Han gjorde ju en roll i Huset fullt.
Just det.
Här. Det är ju den här tv-serien där du har praoat.
Det stämmer.
Han är med i en episod där den heter ju A Giant Leap.
Mm.
Och som Stephanie Tanners pojkvän.
Just det.
Det är ett litet sidospår, men så var det faktiskt.
Ja, faktiskt. Och det har varit mycket snack om honom. Alltså, det var 2014 så råkade jag ut för lite trollning. Och det startade ju när San Francisco gästade City Field då, ja, några fans hade fått för sig att skriva olika skyltar där de helt enkelt trackade Pence. Alltså, det fanns några exempel är Hunter Pence can't parallel park, alltså han kan inte fick parkera, och Hunter Pence eats pizza with a fork. Eller Hunter Pence eats sub sandwiches sideways.
Den är bra.
Ja, den är bra. Och ja, det här var ju så roligt, tyckte folk, så det spred sig till andra ballparks. Så det var en period där 2014 där han blev rätt styggt trackad var han än kom.
Ja.
Men ja, så att Hunter Pence är också en rolig karaktär i Giants.
Ja, vi får väl hoppas att han är tillbaka ganska snart då. För ja, San Francisco blir att räkna med i år, det tror jag absolut.
Ja, det tror jag också.
De har en sån här playoff probability på 66% nu, enligt Baseball Prospectus.
Alltså, ja.
Och då är det oddset att de antingen vinner sin division eller att de tar ett av två wildcards i National League då. Så om du är intresserad på hur ditt lag ligger till, så kolla in på baseballprospectus.com/odds. Oakland, de går ju inte riktigt lika bra.
Nej, det som sagt, de går ju katastrof. De är 11 matcher bakom Texas och har win-loss percentage på 431. Och liksom namnkunniga spelare där, det är väl Billy Butler som, ja, jag tror inte han har fått spela speciellt mycket, va? Och sen så har de åldermannen Coco Crisp, han är väl 207 år snart, som vägrar ju upp. Men sen så har de ju en riktigt vass pitcher, en ung Sonny Gray, som har varit, ja, de två tidigare säsongerna har varit riktigt bra, men den här säsongen har han gått på sparlåga. Han är 3-5 i win-loss då, men har i och för sig 4 quality starts på 10 startade matcher.
Just det.
Men han har också blivit utplockad efter bara 2-3 innings i 3 matcher, så att, och han har nere som är en dubbelt så hög än vad han hade förra säsongen, och även förra säsongen hade han 5,8 i wins above replacement, vilket är ungefär hur många wins man kan tillskriva den spelaren att ha gett till sitt lag då.
Just det.
Så att Oakland är, det blir lite en parentes i år, tror jag.
Men vet du vad jag tänker? Kan inte du kolla upp Sonny Gray, vad han sitter på för kontrakt, och om han möjligtvis kan vara ett väldigt bra trading chip här framåt deadline i juli?
Ja, det ska jag göra.
Skulle inte det kunna vara en grej för ett lag?
Jo, precis.
Om inte kontraktet är alldeles för långt då. Ja.
Exakt. Ja, men då kan han få lite draft picks eller några prospects eller någonting och börja bygga därifrån.
Ja, vad bra. Då ska jag veckla upp min imaginära papperslapp som jag har här i bakfickan. Och så ska jag ta upp 6 stycken påståenden. Och det är lite Giants och Ace-inspirerad fakta.
Mm-hmm.
Och det är både högt och lågt och ja, det är inte speciellt roligt. Men det kanske är sådär. Vilken fakta får dig mest att gå jaha? Eller jaha?
Okej.
Ja, vad tycker du mest häftigt eller intressant eller ja, lite wow-feeling?
Gött.
Så då har jag parat ihop dem, 2 och 2. Och så ska du få välja då vilken av de här faktorna som ja, du känner dig mest. Aha.
Ja. Kan du säga det en gång till?
Aha.
Yes.
Aha. Ja, då börjar vi. Och det här kanske är saker som du inte riktigt visste om heller, så att det kan du lära dig lite idag kanske.
Borde lära dig lite roligt alltså.
Förhoppningsvis. Det är så, San Francisco Giants och Los Angeles Dodgers har ju båda varit New York-lag och lämnades då för västkusten 1957. Och under 5 år fanns faktiskt inget National League-lag i storstaden New York. Då bildades New York Mets.
Mm-hmm.
Och som en hyllning till de här tidigare New York-lagen så tog de det orangea från San Francisco Giants och det blåa från då Los Angeles Dodgers. Och som faktiskt har blivit de klassiska Mets-färgerna. Så att det är en merge från Giants och Dodgers.
Aha.
Jag tyckte det var ganska intressant, men frågan är om det är jaha tillräckligt. Mm. För då möts det med den här faktan. Från den 29 augusti 1966 så var det faktiskt så att Beatles, världens kanske största popgrupp genom alla tider då,
ja,
spelade sin allra sista konsert, och det gjorde de på San Francisco Giants klassiska hemmaarena Candlestick Park.
Aha.
Ja, visst var det.
Du Beatles fick ju svaret där alltså.
Jajamän. Coolt. Då kommer vi fram till nästa punkt. MC Hammer är från Oakland.
Aha.
Bruce Lee är från San Francisco.
Aha.
Här var det Bruce Lee, va?
Ja, det var det.
Han är från San Francisco. Ja, jag tycker faktiskt, det visste inte jag. Jag tycker det var intressant.
Nej, det hade inte jag någon aning om. Inte MC Hammer heller, att han var från Oakland.
Men det där kan ha varit en liten parentes runt det där. Det var inte riktigt jaha.
Nej.
Då går vi vidare. Till ett namn vi har nämnt några gånger här. Det är nuvarande managern i San Francisco, Bruce Bochy. Han har Major League Baseballs största huvud.
Jaha.
Ja. Han har faktiskt storlek 8¼ inch på kepsen.
Åh, oh, jäklar, det är mycket det.
Ja, det är mycket.
Ja.
Det är till och med Major League Baseballs största.
Ja, det är det.
Ja. Så att när han var spelare så tog han med sig sin hjälm när han bytte lag, för det var lättare för hans nya lag att måla om hjälmen än att hitta en i den storleken.
Alltså, mäktigt.
Jag tycker det är fantastiskt.
Ja.
Var det här intressant eller kommer den här faktan att få dig att gå... Jaha.
Vi får se.
Jaha. Det handlar om den självutnämnde världens sexigaste hejaklacksledare, Crazy George Henderson.
Okay.
Han var killen som startade den allra första arenavågen.
Aha.
Och han gjorde det 1981 under en utsåld Oakland Athletics-match mot New York Yankees.
Aha.
Och matchen sändes, direkt sändes på TV, och fenomenet spred som... Ja, en våg genom USA och ner till fotbollsarenorna i Mexiko och så vidare.
Sen var det kört.
Yes. Aj,
det måste ju bli vågkillen där, det hade jag inte en aning om.
Crazy George Henderson, världens sexigaste hejarklacksledare.
Ja, självutnämnda. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Ja, jäklar, det här är ett långt avsnitt. Jag börjar bli riktigt hungrig nu.
Ja, men det passar ju alldeles utmärkt, för nu är det dags för det här. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Ja, idag ska vi göra en rätt som man hittar på Wise Sons Deli i San Francisco. Och det är pastrami cheese fries. Och det är precis så gott som det låter. Och ganska enkelt faktiskt. Man börjar med att slänga ner lite mjölk, svartpepparkorn, lagerblad, en kanelstång faktiskt, och så lite gul lök. Och så får det här sjuda i 15 minuter innan man silar bort allting från vätskan. Och efter det ska man göra en berro, som innebär att man smälter smör och så slänger man, adderar man till mjöl och rör ihop det tills det blir en
lätt... Vad gjorde man med smöret, sa du?
Man rör ihop det med mjölet tills det blir en lätt gyllenbrun pasta ungefär. Sen så slänger man på mjölken igen och så lägger man till den här pastan och gradvis tills man får en bra tjocklek på såsen. Och så avslutar man det då med att dunka i lite riven Swiss cheese och låta den smälta. Och då ska man tänka på att det får ju inte koka det här, för då blir ju såsen alldeles grynig och talanglös. Men sen är det dags för pastrami-toppingen. Och då börjar man med att steka på lite rödlök i rapsolja, slänger i gräslök, timjan, lagerblad och vitlök. Och sen så huttar man i den upphackade pastramen och låter den ligga i ungefär 5 minuter så att köttet blir brunt. Sen så tar man bort kryddorna. Under tiden då så har man ju tillagat sina fries, och då får man ju välja själv om man väljer att fritera egna eller att man gör dem i ugn lite enklare och snabbare. Och så börjar man plejta då, då lägger man ju friesen i botten på tallriken, häller på den där ljuvliga ostsåsen, och så toppar man den med pastramen och så lite finhackad schalottenlök. Så där har den. Och till det här så dricker man ju såklart en iskall flaska Budweiser.
King of beers.
King of beers.
Ah shit, det där lät riktigt gott alltså. Jag fick ducka mikrofonen där ett tag, för annars hade vi inte hört dig.
Nej, det är bara min mage. Bara rekommendera alltså.
Mm. Ah, fan vad kul. Har du... du kan väl twittra ut det receptet också?
Jajamän.
Så att...
det ska jag göra.
Mm. Så man har det på pränt.
Exakt.
Ja, men vad grymt. Men vi börjar faktiskt närma oss slutet av det 19:e avsnittet.
Mm.
Men, ja, det tar ju inte slut för det. Kommunicera gärna med oss i sociala medier. Vi finns ju som... veckans MLB både på Twitter och på Instagram, och vår Facebook-sida heter Sunday Funday, och så har vi en härlig e-postadress som du vakar över dag som natt.
Stämmer, det är ju hello@sundayfunday.se.
Och du vill ha jättemycket mail ju.
Ja, det är det roliga som finns.
Ja, du sitter ju och knåpar på de där svaren och ja, det är kul som bara den. Så skicka in mail, funderingar, frågor vill vi gärna ha, tips, vad vi kan ta upp för någonting. Ja,
precis.
Vad som helst som rör baseball och, ja, eller vad som helst annars.
Mm.
Man kan också betygsätta den här podcasten i iTunes, så det vore jättekul om ni ville göra det och skriva några ord där om vad ni tycker om den.
Ja.
Och använd gärna hashtag
veckans MLB såklart.
Då återstår väl bara lite ljuva toner.
Ja, vi måste ju ha lite musik för att ta oss in i helgen.
Och det är ju så, när det är dags för speciella matcher för San Francisco Giants, då ringer de ofta deras local favorite guy Huey Lewis och hans band The News.
Mäktigt.
För att sjunga nationalsången. Ja. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på när de framförde Star Spangled Banner på klassiska Candlestick Park. Och vi letar oss tillbaka till opening day 1985.
Oj, de var så störst.
Ja, samma år som Back to the Future, tillbaka till framtiden, utspelar sig ju.
Precis, just det.
Så, ja, lyssna på Huey, han är för underbar. Men inte nog med det. Sen tänkte jag att vi även skulle få höra en bit av The Power of Love.
Mm.
Ja, så då återstår väl inte så mycket mer än att tacka för oss och låta Huey Lewis and the News ta oss in i helgen.
Chipperella på er.
Ciao. For the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red sting in air, can't prove through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the i alla rekordböcker och sådär så står det ju en liten asterisk.
Mm. Eller är det en asterisk?
Axpetikisk.
Och det var
en asterisk.
Okej.
<Okay. laughs> Ska vi ta om det där kanske? Ja, vi får fan trött jag börjar bli.
Ja, jag vet. Är snart klara.
Är det mat nu?
Mm. Ska jag köra?
Kör, kör, kör. För helvete, kör pojkjävel. Nu kör du maten och så är vi klara sen. Redo.
Nu kör vi igen då. Ja, nu kör vi.
Den här gången har du tryckt på on-knappen.
Precis.
Ja. Då spelar vi in det 19 avsnittet för andra gången. Mm. Genrepet gick bra.
Ja, det är väl här.
Det var så jävla bra. Så tänk alla som missar det.
Så att vi var tvungna att göra ett nytt.
Ja, nej, men vi kör igång då. Ja,
fan.
Den här gången har du tryckt på on-knappen.